Vi lever i en tid när sanningen inte behöver spela någon roll. Verkligheten är fragmentiserad, ytan regerar och det saknas fasta värden. Är det postmodernismens fel? Det här är Filosofiska rummet om postmodernismen, skyldig eller syndabock. Och i Filosofiska rummet finns denna gång idéhistorikern Anders Burman som är redaktör för en ny antologi, Tillståndet, postmodernismen och dess lärdomar. Och litteraturvetaren Frida Bäckman som har bidragit till den här antologin och också skrivit boken Postmodernismen. Och författaren Lena Andersson som har tagit upp postmodernismen i många av sina krönikor. Mycket välkomna.
Tack.
Tack
så mycket.
Alla ni och alla lyssnare förstås. Postmodernismen hade ju sin storhetstid på 80- och 90-talen, men den lever vidare i debatten och det kommer uppenbarligen nya böcker om den. Hur kommer det sig?
Det finns nog fler anledningar till det. En tror jag är rent sådär historisk, att nu börjar 80- och 90-talen vara liksom lite längre bort så att man kan titta tillbaka på denna märkliga tid. Ungefär som man när jag växte upp så skrev man böcker om 68 och det som hände där omkring. Så det är liksom samtidshistoriskt intressant att ta reda på vad detta var. Sen tänker jag också att det finns något spännande med postmodernismen. Det var den där upptagenheten vid att förstå sin egen samtid. För det var ju verkligen ett sånt begrepp som man lyckas fånga någonting postmodernt. Och efter det så har det inte kommit så många sådana samlande begrepp som fått lika stort genomslag. Så jag tänker också är lite så att vi kommer tillbaka till detta. Det kanske också är lite misslyckande för vår förmåga att formulera andra beskrivningar av den tid vilken vi lever i. En tredje skulle ju förstås kunna vara att det finns aspekter i det så som man beskrev postmodernismen på 80- och 90-talen som vissa anser fortfarande är väldigt relevanta idag.
Mm. Lena, vad säger du?
Men jag är ju av den uppfattningen att idéer är oförstörbara, alltså de finns alltid och därför finns den här idén latent ständigt och den hade en stark betoning tidigare då, i sin tidiga form. Då betonades den starkt av intellektuella och akademiker och konstnärer. Men sen sjönk den ju undan för dem som är en slags avantgarde. Men den finns alltid där som en möjlighet att gå till. Och så finns det andra idéer som då står i kontrast eller konflikt med det som vi kallar postmodernismen.
Frida, i din bok har jag kanske anat en liten förvåning över att den här var ju så stor på 80-90-talen men lever fortfarande kvar i debatten.
Ja, men precis. Det började ju som en slags förundran eftersom jag då från ett akademiskt sammanhang såg det som någonting ganska överspelat. Men just för att det började dyka upp i krönikor och i debatten på olika sätt så blev jag ju då lite manad att titta på det igen och då upptäckte jag nog att det här är liksom lite, kanske som både Anders och Lena säger på olika sätt, en slags eftersläpning eller att de här idéerna som var stora eller det kanske snarare som diagnostiserades under 80- och 90-talet har blivit mer och mer riktigt, mer och mer uppenbart för människor generellt, inte bara för teoretiker så att säga. Och att det då kanske därför har känts som att det här har blivit ett begrepp då som har aktualiserats mer och faktiskt kanske säger någonting mer om vår samtid, eller i alla fall om vår samtid fram till ganska nyligen, än vad den gjorde då.
Går det att prata om postmodernismen som ett enhetligt begrepp och säga, det här är postmodernismen?
Nej. Ja, men det där är ju en av mina absoluta stötestenar och som gör att det blir så tokigt så ofta och som gör att jag kanske tycker att vi inte borde prata om postmodernismen alls, därför att vi verkligen behöver skilja på vad som är teorier om ett tillstånd, vad som är ett tillstånd, vad som är en estetik, vad som är filosofi eller varaktiga idéer som Lena pratade om. Och säger man postmodernismen så måste man också på något sätt förtydliga lite, gå ett steg till för att förklara vilken av de här dimensionerna som man åsyftar.
Det där är ett problem att man alltid möts av det här, att det här går inte att definiera. Det är faktiskt det vanligaste svaret man får, det här går inte att definiera. Alltså jag menar i alla fall att det har en källa någonstans i en världsuppfattning, en syn på människan, syn på egentligen väldigt grundläggande saker som alla de här uttrycken för postmodernismen kommer från. Alltså eklekticism i litteraturen, det osäkra jaget, eller det finns ju såna här kodord som är gränsöverskridande. Allt det här kommer från en idé om hur världen är beskaffad och hur människans varseblivning är beskaffad, menar jag. Jag vill också lägga till som svar på den första frågan det här, att teoretikerna har varit väldigt framgångsrika, till exempel en sån som Judith Butler. Alltså hon var ju här i Sverige och drog för 25 år sedan och drog enorma skaror, queerteorins grundare kan man väl säga. Och de har ju sen då blivit sen skribenter och intellektuella därefter, så det förklaras ju också, postmodernismens genomslag nu förklaras också av att teoretikerna har varit väldigt framgångsrika, starka profiler.
Vi försöker lägga någon grund för lyssnarna kring vad det här begreppet och postmodernism kan innebära. Om vi börjar med det som det kanske utgår från då, själva ordet, nämligen postmodern och postmoderniteten. För det är ju en betydelse, är ju då de teorier som bildas för att förstå tidsperioden efter andra världskriget i västvärlden, postmoderniteten. Så att vad är det som händer under den här tidsperioden då, som så småningom ger upphov till det som sen kommer att kallas postmodernism inom konsten och postmoderna teorier?
Ja, men redan här tycker jag det blir nödvändigt att man preciserar vad man menar med det postmoderna eller postmodernitet. För de flesta av oss då ändå förknippar de här teorierna framför allt med 1970, 80 och 90-tal. Medan det är vanligt då när man talar om postmoderna samhället kanske att knyta lite längre tillbaka. Men jag tänker det mest relevanta kontexten, sammanhanget här, det historiska sammanhanget till när de här teorierna kom upp. Det är ju den här vändningen bort från vänstern snarast till en början. Det sker ju jättemycket där vid slutet av 70-talet, tidigt 80-tal. Där vänstern så att säga förlorar sin problemformuleringsprivilegium. Och det kommer den här nyliberala vändningen, efterhand också en nykonservativ vändning. Och det är det sammanhanget som är det mest relevanta tycker jag för att som man kan placera in de här teorierna i.
Frida, du var ju inne på att en del av postmodernismen är de här postmoderna teorierna som just försöker beskriva vad som händer under det postmoderna tillståndet som Anders gav lite bakgrund till här. Laura. Så vad är det?
Ja, men det är väl där som jag har lite annan syn då än Lena, eftersom jag ser det som att vi behöver skilja på, om vi nu vill kalla det postmoderna tillståndet och de teorier som försöker att förstå det postmoderna tillståndet. Och att det är där som det lätt också blir lite tokigt om man beskyller liksom teorierna för tillståndet så att säga. Men i grunden om vi vill prata just om teorier som försöker förstå postmoderniteten, så handlar det ju mycket om en slags vilsenhet som uppstår i den här övergången någonstans som Anders pratar om också. Där de här stora idéerna, kanske vänsterprojektet till exempel, vi kan göra världen annorlunda, bättre, eller var man vill, och samhället blir allt mer sekulariserat och globaliserat, vi tappar liksom lite förankring i vad som är viktigt och sant sådär, och att de här olika teoretikerna av postmoderniteten försöker förstå det i relation till sina olika discipliner. Det är ju litteraturvetare och sociologer och filosofer och lingvister som försöker att på något sätt få grepp grepp om vad det är som händer. Och det är ju det som också är en sån utmaning såklart, att försöka diagnostisera och förstå sin samtid. Och det hör nästan till postmoderniteten i sig, att man på något sätt befinner sig i något ständigt nu som inte riktigt går att greppa.
Men de som du tar upp i den här kategorin, det är ju Lyotard, Baudrillard, Jameson som analyserar postmoderniteten, och vad är deras budskap?
Det handlar väl igen om, som till exempel då i Lyotard som ofta ses, hans det postmoderna tillståndet från i början på 70-talet som verkligen som väl har sett som någon typ av punkt där det här begreppet blev populariserat, om man nu kan kalla det det i det här sammanhanget. Men han visar ju på någonting som är, tycker jag, extremt uppenbart idag. Det här vad som händer till exempel med vårt kunskapsbegrepp när det hela tiden ställs i relation till en ekonomisk verklighet. Där det inte att sanning och kunskap inte har ett självklart egenvärde, utan att det blir till exempel som vi ser i den svenska skolan idag med vinster och olika typer av betygssystem. Och där det är liksom helt andra faktorer än bara kunskapen som spelar roll. Så det är väl ett av hans budskap, att det här är liksom att kunskapen är i fara. Mm. Och det gäller ju ett annat sånt här jättebegrepp då, som verkligheten. Det är ju Baudrillards ingång där, att, och det är också ganska intressant om man tänker på vad vi befinner oss idag i vad det gäller skärmar och digitala miljöer på olika sätt, att Baudrillard redan också på 70-80-talen pratar om att vi håller på att tappa greppet om verkligheten, var den befinner sig någonstans. Vi kan inte riktigt komma åt den. Så det är väl ett budskap som ekar idag också.
Så vi tappar begreppet om verkligheten och om den absoluta kunskapen då enligt dem. Men sen så finns det också de här som kallas poststrukturalisterna. Hur hänger de ihop med postmodernismen?
De hänger ju framförallt ihop med postmodernismen i den bemärkelsen att de är verksamma under den här perioden. Men jag menar ju att de som kallas poststrukturalister, de pratar i princip aldrig om samtiden. De diagnostiserar inte framtiden, postmoderniteten. De är intresserade av de här eviga frågorna som Lena pratar om också. De är intresserade av hur funkar språket i relation till vår identitet, vår upplevelse av oss själva. Hur funkar våra kroppar i relation till det vi föreställer oss i verkligheten? Det är ju en slags frågeställningar som inte nödvändigtvis har med samtiden att göra alls, utan mer med, ja men kanske det här som Lena säger, med människosyn eller hur vi ser på världen och kunskapen.
Poststrukturalism, det är verkligen poststrukturalism, det är liksom efterstrukturalismen, så den tar ju avstamp i det. Och strukturalismen är ju ett forskningsprogram som utifrån en lingvistisk språkvetenskaplig grund analyserar olika företeelser i samtiden. Det kan vara liksom så kallade främmande kulturer eller olika vanor och så vidare, eller litterära verk. Och den kan ju diagnostiseras väldigt tydligt. Sådär. Det var liksom slutet av 60-talet när Derrida och andra började kritisera den här tidigare strukturalismen och försökte visa på olika antaganden som de menade den byggde på. Men det här är ju inkonsekvens och så vidare. Men de höll fortfarande ändå fast vid någon sorts språklig modell för att tolka verkligheten. Och sen kan man säga att det kanske var så att även Foucault hade någon sorts poststrukturalistisk fas. Han hade också en strukturalistisk fas. Men även Derrida och Foucault och Christy Ware, de lämnade ju delvis hela det, vad ska man säga, det tänkande sen för massor med andra saker.
Men lite kort, om man skulle fånga kärnan i poststrukturalismens tänkare, vad skulle det vara?
Ja, men om man tar Foucault till exempel, så om vi tar hans idé om galenskap, att den är historiskt betingad. Det finns inget i sig som är galenskap, utan det är i varje epok, han går in i arkiven och säger att här, i varje epok har man sagt olika vad som är galet. Alltså är det här historiskt betingat, alltså är det godtyckligt. Det finns inte den där essensen. Jag tycker essensbegreppet är väldigt viktigt att påtala här, att det är upplösningen av tingets essens eller fenomenets essens, där man menar att det här är bara vanor som vi har lärt oss. Vi tror att det är sanningen, men det här har vi lärt oss för att vi föds in i en kultur och en tid. Och det är ju vad Foucault påtalar då på olika fält. Bourdieu egentligen också, att visa att man kartlägger så här gör borgerligheten. Och borgerligheten tror att den är normgivande. Tycker att det här, den har nått den högsta nivån. Och då är det så här som är sanningen, alla ska sträva efter detta. Och så säger då poststrukturalisten att nej, det, nu måste vi insätta illusioner. Och metoden blir ju då att se skribenter och andra författare, filmare, när de låser fast världen på nytt och påstår det här, titta så här ser det, så här är det. Nej, du gör en diskurs nu, du går in i en berättelse. Den är godtycklig egentligen i relation till kosmos.
Det här är Filosofiska rummet om postmodernismen med litteraturvetaren Frida Bäckman, idéhistorikern Anders Burman och författaren Lena Andersson. Och vi går nu vidare med kritiken mot postmodernismen. Postmodernismens teorier har anklagats för att underminera sanning och kunskap, för att ha förstört skolan och universiteten och splittrat samhället i olika identitetspolitiska rörelser. Den kritiseras för att vara en rörelse mot förnuft och upplysning som fokuserar mer på identitet och makt. Det finns ingen objektiv sanning, bara min sanning och din sanning. Hur rättvis är kritiken mot postmodernismen? Lena, du har ju kritiserat postmodernismens idéer från råbiff till längdskidåkning, exempel därifrån. Vad är det du tycker är problemet?
Alltså jag tycker att såna här rörelser, de kommer och behövs när de kommer. Det är inte minst i konsten och litteraturen. Där är det lekfullhet och det man måste pröva och där det ska röra sig där. Det tycker jag absolut är väsentligt. Och ofrånkomligt dessutom. Det jag har kritiserat är just den här idén om att essenser är oväsentliga, alltså tänkandet, att vi tänker i essenser. Det hade välvilliga, goda syften. Man ville upphöra med folkessenser och såna här mytiska gemenskaper och så där. Det håller jag med om att man behöver kritisera. Men sen skulle alla essenser så att säga upplösas och det finns ingenting som hänger ihop på något särskilt sätt trots att vi upplever världen så. Och det är där förnuftskritiken kommer in, för att vårt förnuft förleder oss. Allt förleder oss. Vi tänker fel hela tiden, är på något sätt tanken. Och då kollapsar ju på något sätt samtalet och vi hamnar i det som vi har hamnat i, som är att i vårt offentliga samtal, som är att man kan inte påstå någonting egentligen om relevant om världen, utan då får man höra att, för ingen bryr sig om det man argumenterar för, det är något slags ornament bara som ska dölja en position som man intar, och man skriver ju in sig då i en diskurs, får man höra, eller en tradition eller så. Det är ju väldigt frustrerande att diskutera i ett sånt samtal, eftersom dekonstruktionen så att säga, bara har, den har bara sönder allting. Och man, det leder till att man får en etikett, vilket ju är ett problem i vår offentliga diskussion, istället för att motparten är intresserad av att säga jag tycker du har fel i det här argumentet, utan istället skriver man in sig då i en diskurs. Det är ett problem. Och sen poängen med människan är att vi kan tänka i essens, vi är metafysiska varelser, och om det då blir något vi ska bekämpa så blir det en felaktig uppfattning om verkligheten.
Att tänka i essenser, förlåt. Är det liksom sanning, någon sanning som finns objektivt? Är det så att man kan söka?
Ja, essenser är tingets natur. Att man inte kan tala om människans natur exempelvis, eller tingets natur, eller då längdskidåkningens natur som ju jag gjorde, eller råbiffens natur, eftersom det är bara konstruerat. Det är så, konstruktion måste man ha med sig som, att det är konstruktivism, att man anser att världen bara är konstruerad. Det finns inga naturliga konstruktioner.
Och vad är då problemet med att man inte kan tala om tingens natur?
Det går egentligen inte att ha någon annan kunskap då än den lilla kunskap som går att mäta. Då är allt bara flytande smakomdömen. Och sen kan man angripa varandra för att man har gått in i fel grupp eller diskurs.
Ja, men jag tänker två saker om det här. Å ena sidan så är det nog så, om man nu tänker om essens eller inte, att det, i grunden så bottnar det kanske, som du sa Lena i början, på väldigt olika sätt att se på människan och världen. För jag tänker ju inte alls nödvändigtvis att det är något problem med att det vi ser och det vi formulerar och det vi förstår och det vi upplever, det är ju liksom det sanna i den bemärkelsen att det är det vi upplever och det vi vill prata om och det vi vill föra fram. Det som jag tror blir problemet, och som du är inne på också Lena, är att den här typen av vetenskap eller de här typerna av teorier, de är ju till, vi kan jämföra det med inom medicin eller kemi eller vad som helst. Så att när man befinner sig på universitetet, då testar man sina teorier och ser hur långt man kan ta dem. Det ligger i vetenskapens natur att man gör så. Därför blir det ibland ganska navelskådande eller extremt, för att man måste testa, pusha och se hur långt vi kan ta det. Det betyder ju inte, det är precis som att läkare på vårdcentralen börjar inte att plocka isär liksom, och se vad spännande, hur ser det ut in i ditt hjärta, utan där är det liksom, man har den här kunskapen till olika saker. Och det här att förstå att man kanske då, när man vill föra fram ett argument, att den kommer inom en viss kultur, en viss tid, en viss diskurs. Det kan man göra utan att man, för jag håller ju med om varje samtal ska ägnas åt att man ska plocka isär varandras bas, då kommer man ju ingen vart. Men det är ju inte det som de poststrukturalistiska teorierna är tänkta att göra heller, utan då tycker jag vi hamnar snarare i en slags samtida debattkultur, eller ens i den mån det är en debatt, en samtida där vi inte kan prata med varandra av andra skäl, därför att det blivit så polariserat, men det är en helt annan fråga.
Så att det är de missförstådda då på något sätt? Eller?
Ja, framförallt så handlar det väl om då, som jag försöker att säga, att det handlar om att vad man gör när. Det är väl så all kunskap går till egentligen. Ibland vill man se hur långt man kan sträcka någonting. Och det behöver man göra för att förstå någonting bättre, om man vill komma åt sanningen eller så. Men ibland måste man välja en position och utgå från den för ett samtal eller för att komma någon vart i en viss fråga. Vi kan ju inte alltid i varje sak vi säger försöka att komma till grunden med vad det kan tänkas komma från. Då skulle vi ju aldrig kunna prata om någonting.
Jag uppfattar det som att en kritik mot postmodern teori är att sanningsbegreppet urholkas, att man inte kan tala om objektiva sanningar utan att det blir tolkningar, alla har sin sanning. Känner ni igen det och stämmer det in på postmodern teori då?
Jag skulle säga att postmodernismen, eller alltså egentligen vill jag tala om poststrukturalismen, men jag tycker den är en hypersanningsteori. Jag tycker det är egentligen den som bryr sig mest om sanning, men det finns en sån liten sanning som vi kommer åt, menar den, och resten är berättelser. Det här kan vi veta, ingenting i övrigt. Så allt som har rört den gamla typen av filosofi, alltså filosofi om vardagslivet, allt sånt är då bara föreställningar och vanor som vi har lärt oss. Konventioner, den är ju alltid väldigt kritisk mot konventioner exempelvis, för då ska man vara vaksam. Det, med viss rätt alltså, konventioner är bara stelnade föreställningar som vi tror måste vara på det här sättet. Det är en sanning med modifikation, att postmodernismen är sanningshatande, eller vad jag säger, sanningsupplösande. Den ifrågasätter de filosofiska sanningarna, alltså dialektiska förlopp, att man kan påstå saker om vad är tinget. Den sokratiska frågan, vad är, vad är det vi pratar om? Och så fastslå det. Den säger, kan man inte avgöra så.
Det som kanske man snubblar på eller hamnar på olika sidor om här är ju just ur ett perspektiv, ur ett poststrukturalistiskt perspektiv, så är ju precis som du säger Lena, så är man ju väldigt intresserad av sanningen, men egentligen så är ju det sanningen dels att man vill då försöka se, alltså allting man behöver skala bort. Det här är en konvention, det här är en berättelse och så vidare. Men poängen skulle jag säga är just att därför att sanningen som någon slags ultimat essens eller vad det nu skulle vara blir ju också en sån liten del, att det som är, man tycker är intressant, just för att inte bara att plocka isär, utan också att se, ja, men hur är vardagslivet eller könsroller eller vad den är, var, hur är den uppbyggd? Och att det blir ju i sig, från mitt perspektiv, så blir ju det i sig en slags, det är ju en verklighetsskapande, en slags sanningsskapande, inte för att man vill säga att allting är relativt, utan man faktiskt vill se, komma åt hur det funkar bortom det här invanda seendet som vi får med oss kulturellt, bland annat.
En annan sak som har kritiserat och som väl många förknippar med postmodernismen är identitetspolitiken och uppfattningen då att bara den som tillhör en viss grupp har rätt att uttala sig om den gruppen, bland annat. Är det här postmodern teori som ni uppfattar?
Nej.
Det är väl en sentida urartning, kanske, på något sätt. Den hänger ihop med någonting av detta som vi talar om. Framförallt är det ju postkolonial teori, som är ett annat begrepp som behöver ju in här. Och det är kritik av det moderna och det liberala projektet då, som är universellt. Alltså det är kritik av universalismen som leder till det här som du nämner, identitetspolitik. Alltså att människan är en och odelbar och att vi är likadana. Och att det hänger ihop med det, men man behöver liksom trockla sig fram till hur det hänger ihop.
Mm. Och jag tänker att den vägen är ganska lång åtminstone. För om postmodernismen ska höra ihop med några sådana liksom gemenskaphetstankar, Så tänker jag att den rimligaste utgångspunkten är att den här övertygelsen om, eller åsikten kanske, att gemenskaper är föreställda. Det liksom finns inga naturliga gemenskaper. Det kommer så här böcker om nationen som är föreställd gemenskap och så vidare. Och utifrån ett sådant perspektiv så är ju alla gemenskaper mer eller mindre godtyckliga. Och de skulle kunna se ut på ett annat sätt. Och det tänker jag är mer i linje med de postmoderna grundantagandena sådär. Men sen att gå därifrån till att säga det är bara vi inom den här gemenskapen som sitter på någon speciell sanning, det är ju väldigt långt bort från vad någon av dem där skulle hävda.
Men hur har det kommit att kopplas ihop då?
Ja, men då är det väl mycket av det som Lena nämnde innan och så vidare, så Judith Butler och den typen av, eller snarare uttolkningar av den typen av genusteori och annat. Så det skulle vi möjligen kunna...
Och också via kulturrelativism och kunskapsrelativism. Alltså att den här gruppen här som har bestämt vita europeiska män, låt säga, sitter inte på hela sanningen. Utan för sanningen finns inte och förnuftet då är konstruerat. Det banar ju väg för att man kan säga... Vi har vår sanning här, och då går man in i subjektet och som då känner sitt förtryck bättre än någon annan. Och då blir det sant, så att säga. Så förtrycket blir sant, för att när ingenting är objektivt sant riktigt, då blir ju subjektets känslor ändå någonting att ta fasta på.
Och kanske man skulle kunna säga det, att det är liksom postmodernism plus något sånt där nytt slags sanningsanspråk som då inte som de hade det från början kanske, men den kombinationen leder till en viss sorts identitetspolitik.
Mm. Lena, vad är fördelarna med de postmodernistiska tankegångarna?
Det är lekfullhet, skulle jag säga, en sak. Att tvätta blicken är alltid bra. Sen kan man kan tvätta blicken och komma fram till att nej, vi sitter fast här i de här gamla konventionerna trots allt, för de är bättre än alternativen. Men det är alltid en bra ambition att tvätta blicken, och det är det konstnärer och författare gör bland andra. Och sen är det ju naturligtvis alltid bra att vara vaksam mot totalitära tendenser. Totalitära påståenden som kan bli kvävande, även om de är riktiga faktiskt.
Mm. Nu ska vi prata om hur användbara postmodernismens teorier är idag då för att förstå samhället, till exempel. I filosofiska rummet om postmodernismen med litteraturvetaren Frida Bäckman, idéhistorikern Anders Burman och författaren Lena Andersson. En del hävdar att det postmoderna samhället med medialisering, yta och fragmentisering kan förklara Trump-rörelsens framgångar. Samtidigt kommer allt mer högljudda krav på att fakta ska styra skola och vetenskap. Vad har postmodern teori att säga oss om den tid vi lever i idag? Gäller analysen att det inte finns några stora berättelser om samhället, att allt har blivit varor och att vi har tappat kontakten med verkligheten? Frida, vad säger du? Är teorierna om det postmoderna samhället till hjälp att förstå samhället idag? Jag tyckte att du inledde med det faktiskt.
Ja, det gjorde jag kanske, för det är någonting som jag som har varit väldigt intressant att följa. Man tänker att jag tog upp den postmoderna tråden, om man säger så, då kanske för en 5 år sedan eller någonting då, när det började dyka upp i debatterna igen. Och bara sedan dess, och jag har undervisat föreläsare om postmodernism varje termin på universitetet och så. Bara under de åren jag har gjort det så har det också förändrats hur jag ser på vad som är användbart i de här teorierna. Anders pratade ju om att det här var teorier på 70, 80, 90-talen som försökte förstå sin samtid. Och sen sa jag för en stund sedan också att det funnits någon slags eftersläpning, att det kanske har blivit extra tydligt nu. Men där har det ju fortfarande mest just handlat om en diagnos om vad som redan är. Det som är väldigt tydligt nu just när vi ser en växande nationalism, auktoritarianism, en slags identitetspolitik som har hamnat väldigt långt från hur det såg ut på 60-talet till exempel. Då plötsligt så tycker jag man får syn på att de här teorierna återigen kan vara användbara. Inte för att vi kanske längre befinner oss i postmoderniteten, utan snarare att vi har den här totala upplyckringen då som Lyotard och Jameson och Baudrillard börjar och analysera, diagnostisera på 70-80-talen. Att det är de som på något sätt kan förklara varför vi har lätt kommit fram till där vi är nu. Och då tror jag lite det som Lena var inne på för ett tag sedan också, det här att när allting blir helt flytande, och då skulle väl Jameson säga i alla fall att det här har väldigt mycket med ekonomin och senkapitalismen att göra och så vidare, att det finns inget eget värde i någonting, utan det blir det som den högstbjudande kan ge det. Jag menar, är det inte det vi ser nu plötsligt, eller plötsligt ska vi inte säga, men det är det som allt mer styr världen nu, och just både vad det gäller de stora makterna i västvärlden, men också vad det gäller just vårat behov av att hitta någon sanning som till slut inte kan bli större än oss själva, som då gör att vi blir kanske både mer isolerade i oss själva och mer sårbara för stora berättelser om vem som är ond och god och vad som är rätt och fel.
Anders, vad säger du? Håller du med om att postmodern teori kan användas idag för att förstå varför vårt samhälle är som det?
Jo, absolut. Eller säkert. Men då är det svårt att tala om postmodernismen i sig, utan då får man lyfta upp olika aspekter av det liksom postmoderna komplexet, eller vad man ska säga, som kan vara användbara. Så det finns till exempel det här, vi har nämnt namnet Baudrillard här innan, och hans analyser då av någon sorts medialogik, hur bilden av verkligheten eller bilder av verkligheten och bilder av andra bilder, hur den liksom fjärmar oss från verkligheten på något sätt. Det är klart att den analysen är stark på vissa sätt. Sen finns det inom andra områden, till exempel inom, vad ska jag säga, historieuppfattningen, och det tänker jag, där finns det verkligen något som postmodernismen gav som är produktivt fortfarande, och det var den här liksom kritiken av den gamla framstegstanken som jag fortfarande tänker att här, den kritiken ligger det väldigt mycket i, och ska man tänka på historien idag så är det svårt att gå tillbaka till någon sån för postmodern historieuppfattning, föreställer jag mig, utan där är det verkligen så då att vi borde kämpa för att inte tro på att det bara finns en enda sätt på vilket historien kan utvecklas, utan att framtiden är öppen. Och det är egentligen en postmodern erfarenhet eller upplevelse. Och sen så det som Lena tar upp också, det, som jag då kanske skulle kalla någon sorts socialkonstruktivism, den kan man både problematisera och göra stora poänger av. Så det, men det är ju det,
ett exempel.
Ja, men det bästa exemplet när det gäller post eller socialkonstruktivism, det måste ju ändå vara hur vi socialiseras in i att uppfatta olika saker som typiskt tjejigt eller pojkigt och så vidare, alltså genusanalyser. Sen är det klart att det finns jättemånga sådana analyser som går väldigt långt och kanske längre än vad jag själv vill, men den, vad ska man säga, den grunduppfattningen att som redan Simone de Beauvoir sa, att man föds inte till kvinna, man blir kvinna, den har ju varit frigörande för många kvinnor och män också för den delen.
Jag tror att postmodernismen då, eftersom den, alltså de här teorierna, de filosofiska uppfattningarna som jag betraktar det som, de är ju i grunden maktkritik. Så de kommer ju fira triumfer snart igen, tror jag. Därför att vad som hände var att de här idéerna fick makten och stelnade. Problemet med den här maktkritiken är att den vänder på begreppet att might is right, alltså makt är rätt, och säger makt är aldrig rätt. Makten har aldrig rätt. Men nu kommer många med gott samvete kunna säga att makten har fel. Väldigt mycket moraliskt och på andra sätt. I och med Trump då, till exempel, och Putin och många makthavare nu som inte är good guys. Och därför kommer, så föreställer jag mig att postmodernismens styrkor kommer att återsamlas och fira triumfer här de närmaste 15 åren.
Men är det till hjälp för att förstå vår tid vi lever i, eller varför den är nu? Utan du mer, det är en framtidsförutsägelse, ja, men, eller om framtida strider? Eller?
Ja, eftersom den här maktkritiken får man inte glömma, men den blev ju då att makten, man definierar då makt som en, med hudfärger och med kön och sådär, så det blev stela kategorier av makt. Men det vore ju synd att vi inte tar ett steg i en annan riktning och försöker kanske återinföra någon slags... Ja, jag tycker kanske förnuftet ändå ska återupprättas. Eller resonemanget, dialektiska resonemanget ska återupprättas, tycker jag.
Jag tror att vi behöver sluta och argumentera för eller mot postmodernismen egentligen, utan just att ta med oss. Vi behöver alla verktyg som vi kan hitta, och att det är det som skulle vara den riktiga styrkan om vi kunde ta med oss en del av de här teorierna samtidigt som vi tar med oss andra teorier kring vad som är, jag menar, om det går att identifiera människans förnuft på något sätt som är användbart, så vore ju det helt såklart fantastiskt. Och att det är just, jag tror nästan att det är tecken i tiden att vi hamnar på den här liksom metanivån på något sätt, att vi ska diskutera vad som är rätt och fel med teorier när vi kanske egentligen drar åt samma håll, att det blir en slags söndring i själva samtalet som inte är så, som är så produktiv, och där är vi väl kanske också barn av vår tid på något sätt.
Finns det några andra ord som man hellre skulle välja då än att prata postmodernism? Är det förnuftet eller vad?
Det jag började innan med postmodernismen som är eller postmoderna teorierna på 1970-talet, 80-talet, 90-talet som en samtidsdiagnos, den tycker jag ju att vi verkligen skulle behöva då, för vår värld är ju så märklig och vi har ju oerhört stort behov av kartor som vi kan orientera oss efter. Och det tycker jag de på 80-talet så kunde då till exempel Jamesons utläggning av samtiden, den fungerade som en sån karta, och den typen av kartor behövs idag i väldigt hög grad, och då tror inte jag det är rätt beteckning att kalla dem samtiden postmodern, för det säger ingenting, utan då får vi hitta andra kategorier.
Jag tror nog ändå att de här med berättelser berättelser. Det är ju någonting som dessutom alla pratar om nu för tiden alldeles, så att man blir trött av olika narrativ hit och dit. Så att där finns det kanske en gräns för hur mycket vi vill prata om det på det sättet. Men samtidigt så är det ju är det väldigt uppenbart att det, vi ser det i det offentliga samtalet, vare sig vi tittar på Sverige eller till exempel USA, att det finns vissa berättelser som blir helt dominerande och som får verkligen styra samtalet och som styr hur folk tänker och känner kring sig själva och kring folk som är, ser annorlunda ut än dem och så vidare. Och att det är någonstans där, och där kanske jag känner som litteraturvetare generellt, att liksom berättelsernas makt är någonting som vi nog kunde ta några steg till i våra analyser.
Då ska vi avsluta filosofiska rummet som vi brukar, nämligen med tips på upplevelser. Det kan vara film, bok, musik, något annat som har öppnat nya världar och tankar för er. Anders?
Ja, men då kan jag knyta an till det som vi har pratat om här, faktiskt, om postmodernismen som en syndabock som man tillskriver alla möjliga uppfattningar om. Och då går jag till en gammal kär låt som jag lyssnade mycket på förr i tiden, nämligen Kjell Höglunds Häxprocess, som kommer från en skiva med samma namn 1973 tror jag den kom. Men det är en sorts 15 minuter lång filosofisk politisk betraktelse över hur vi hela tiden tenderar att hitta syndabockar för olika saker, så brännmärker vi dem. I vissa tider bränner vi till och med de där personerna, och hur farligt detta är. Men framförallt är det slutet där, som är lite samma slut som Lena efterlyste här kanske innan, att det skulle kunna vara på något annat sätt. För jag vill bara citera några rader här. Det tjänar inget till att jaga häxor i det blå. Det är spelets regler som vi måste ändra på. Utfall på rouletten kan regleras som man vill. Vi behöver inte bränna upp en enda häxa till.
Lena, du kanske vill laka på där. Det var som att bollen gick till dig.
Ja, men jag ska tipsa om en roman av Kurt Vonnegut som heter Moder Natt. Och han är väldigt lekfull. Jag skulle säga, är han postmodern, Frida? Räknas han till en postmodern?
Det brukar han göra.
Ja, att han har det bästa då i den här dekonstruktionen, och det kanske i litteraturen den faktiskt hör hemma. Det är en spion under andra världskriget, en amerikansk spion som utger sig för att vara nazist, och sen den han har fått uppdraget av försvinner. Så när kriget tar slut är det ingen som vet att han bara uppgav sig för att vara nazist. Och hur kan han bevisa det? Det går inte. Så att han ställs inför rätta för krigsförbrytelser. Och sen moralen då, skriver Vonnegut själv, är att man ska vara försiktig med vad man ger sig ut för att vara, för man kan bli tagen för det. Den är en enastående pärla till roman.
Frida?
Ja, någonting som verkligen berörde mig var en konsertfilm jag var och såg för några månader sedan. David Byrnes American Utopia, som regisseras av Spike Lee. Det är inte direkt kanske kopplat till postmodernismen, men David Byrne var ju sångare i Talking Heads, som ofta ses som en väldigt postmodernt band, som är kanske mest kända för deras Stop Making Sense. Filmen är från 20 i alla fall. Och det som är så starkt berörande med det är att han lyckas kombinera både en slags samhällskritik, men med en sån enorm glädje, kreativitet och gemenskap. Och det hör till saken också att hela filmen, hela konserten sker på scen. Hela tiden är det som en slags skådespel, men också en väldigt intensiv närvaro. Det är ingenting bortom, det är ingenting som gömmer sig. Det här är vi som ser olika ut, det här är vi som spelar olika instrument. Det här är vi som ler och gråter och skrattar och som är verkligheten på något sätt. Och just det här att få med sig, det behövs ju verkligen. En känsla av att människor har massa med kreativ kraft i sig, även när det är tungt.
Vi avslutar i glädje och gemenskap. Vad fint.
Bra.
Tack, det här var Filosofiska rummet om postmodernismen, där ni hörde Frida Bäckman, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, Anders Burman, professor i idéhistoria vid Södertörns högskola, och Lena Andersson som är författare. Producent var Marie Liljedahl, jag heter Cecilia Strömberg Wallin. Filosofiska rummet är tillbaka om 2 veckor. Om du vill ha de nya avsnitten serverade rykande heta, alltså när de kommer, då söker du upp Filosofiska rummet i appen SR Play, klickar i hjärtat, då följer du oss. Välkommen dit. Vi hörs!